Kära vänner, bröder och systrar i Kristus. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är en stor glädje och tacksamhet för mig att å missionsprovinsens i Sverige och Finland vägnar hälsa er välkomna till årets konvent här i Uddevalla. Och vi riktar redan nu också ett varmt tack till er här i Uddevalla för att vi får arrangera konventet här på denna plats. Vi ska senare få höra lite mer om lokalen här och församlingen från Per-Anders Grunnan. Vi ska inleda vårt konvent med en förkortad gudstjänst som leds av undertecknad tillsammans med biskop Lars. Biskop Lars ska predika för oss i gudstjänsten. Och efter gudstjänsten så fortsätter vi programmet fram till lunch utan paus. Vi tror vi klarar av det. Det blir ungefär 2 timmar. Och då blir det lite presentation av församlingen här och några hälsningar. Och vi hoppas och tror också att vi kan påbörja konventsförhandlingarna i någon mån redan före lunch. Eftersom den är ganska lång dagordningen. Än en gång varmt välkomna i vår frälsares Jesu Kristi namn. Vi får nu lyssna till körsång innan vi sjunger den första psalmen.
Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, låt oss tacka och be. Kära himmelske Fader, i Jesu vår frälsares namn tackar vi för denna dag du har gett oss. Tack att du har fört oss samman på detta sätt. Tack för ditt beskydd, din omsorg, din kärlek, din barmhärtighet emot oss. Tack att vi får börja och fortsätta denna dagen i ditt namn och be om din ledning och välsignelse. Välsigna denna gudstjänst. Kom gode heliga ande, öppna våra hjärtan för ditt ord och kom och helga oss i sanningen så som ditt ord är sanning. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och lyssna till dagens evangelietext. Det är också morgondagens evangelium från Lukas evangelium, det 19 kapitlet, verserna 37 till och med 40, där orden så lyder. Då Jesus närmade sig sluttningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sade då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade: Jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Herren Jesus, nåd och frid vara med er alla. Predikotext blir Nehemjas bok, det första kapitlet, i namnet Jesus. Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susansborg att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, det som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sa till mig: Det som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och det lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Jag sa: O Herre, himmelens Gud, du stora och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid det bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav åt din tjänare Mose när du sa: Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn ska bo där. Det är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, det som har sin glädje i att frukta ditt namn. Herre, gör oss lyssnande och lydiga ditt ord. Amen. Det som är kvar efter fångenskapen, fick Nehemja höra, de befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. ämnet, ja, för så var ju detta ett eget kungarike där nere i Judén. Och de kunde vara stolta och glada över att styra över sig själva och inte behöva vara under Mediens och Persiens oryggliga eviga lagar som nu verkade ha ett evigt grepp om dem. Men nu är det inte så längre. Nu är de inte längre ett eget kungarike. Guds folket befinner sig i en provins. En provins av det persiska väldet och heter bara provinsen Judén. Ämnet för den här predikan blir: folket i provinsen befinner sig i stor nöd och stor välsignelse. Det var 50 000 som fick återvända, eller som valde att, när det gavs möjlighet, återvända till Judén när fångenskapstiden lättade där genom nya bestämmelser av härskaren. Och sen så var det Esra som kom dit, och då var det 2000 till med honom. Det första som de såg till att detta skulle fungera när de kom fram till det förödda Jerusalem, det var brännoffersaltaret. Det var liksom det minimala för att gudstjänstlivet skulle komma igång. För det är det som är så viktigt, att offrarna som Gud har gett befallning om i tempeltjänsten, i gudstjänsten, att de bärs fram igen på det rätta sättet. Sen är det att templet ska återuppbyggas. Och det sker också innan vi kommer in på Nehemjas första kapitel. Ja, det här är ett folk som har det svårt. Det assyriska väldet hade varit, kommit norrifrån, fienderna härjat, förstört. Det assyriska väldet blev uppslukat av det babyloniska väldet. Och nu har det babyloniska väldet blivit uppätet av Medien Persien. Och nu är det Medien Persiens eviga oryggliga lagar som gäller. Tänker man, ska vi alltid ha det så här? Ska vi alltid ha det så här? Och Nehemja, han är kvar i Babel och han frågar hur läget är i Jerusalem och får veta. Det som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrända. För Guds folket i alla tider är det livsviktigt med grunden och gränserna. Så är det för folket i provinsen idag också. Grunden och gränserna. Därför ska biskop Göran i eftermiddag berätta om provinsens grundläggningsdokument och provinsordning. Men åter till Jerusalem. Grunden, det är templet, gudstjänstlivet där. Grunden, den är klar. Den har kommit igång. Men inte gränserna. Muren är nedbruten. Gudstjänstlivet är igång med dess åskådliga framställning av en nådekälla. Ett ställföreträdande offer som pågår hela tiden. Grunden är klar, men inte gränserna. Uppförandet av muren blir Nehemjas livsuppgift. Muren symboliserar gemenskap, Guds folkets gemenskap. Muren har flera portar. Portar som ska vara öppningsbara. Murens portar är öppna om du är på väg till templet. Men är du likgiltig för ett riktigt gudstjänstfirande, så är portarna stängda för dig. Portarna är öppna om dagen, men stängda om natten. På dagen kan väktarna på muren se vilka vandringsmännen är som kommer och hur de menar det. Men i mörkret är allt så otydligt. Gränserna, muren, finns där för tydlighetens skull. Muren är en välgärning. Folket i provinsen befinner sig i stor nöd. De tror att det är en ekonomisk nöd. Att det är brist på resurser. Men den stora nöden är en nöd på grund av synden. En syndanöd. Profeten Haggai har varit verksam bland dem där i provinsen. Han har satt fingret på en öm punkt. Lägg märke till hur det går för er, har han sagt. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Hade det varit så enkelt så att det var den vanliga börsen som det var ett hål i, kunde man ju lätt laga det. Men nu är det så att det är precis som om hur hög lönen än blir, så världens rop konsumera mera, 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 gör att det bara rasslar igenom. Där är hål i börsen. Folket i provinsen befinner sig i stor nöd, för gränserna är oklara. Muren är inte i bruk. Det behövs murbruk och sen behövs det muranvändning. Folket i provinsen frestas hela tiden att dras in i en falsk säkerhet. Vi är det rätta folket. Med oss är det rätt ställt. Vi är ju inte som de andra. I verkligheten är de laglösa fastän de har lagen. Man kan vara laglös fast man har lagen. Guds heliga lag. Jesus kommer en gång på den yttersta dagen att säga till somliga: gå bort ifrån mig, ni laglösa. Jag har aldrig känt er. Luther har skrivit att den mest utbredda farsot som finns på jorden, det är skrymteriet och förtröstan på den egna heligheten. Den är just bland sådana som är så säkra på att de tillhör det rätta gudsfolket. Guds lag, den har flera uppgifter. Den skyddar livet. Men det är också så att den förödmjukar egenrättfärdigheten och den dödar egenrättfärdigheten. Lagen pekar inte egentligen på någon lösning. Man kan alltså vara laglös. Man kan också hamna under lagen. Man tror att man tar den på allvar. Man hamnar under lagen. Då är man egentligen inte laglös. Men man är i en väldigt svår och farlig situation. Man kan få syn på en fullgjord lag. En färdig utförd, färdiggjord laguppfyllelse. Det är det som är enda lösningen, enda vägen framåt. Folket i provinsen ska inte för den skull uppföra sig laglöst. Nej, verkligen inte. Och har man varit under lagen så är det så viktigt att få syn på den fullgjorda lagen som frälsaren har fullgjort. Men sen är det gränserna viktiga. Hans-Erik Nissen har skrivit om detta i andagsboken på den 14 september. Att de som befinner sig i provinsen lider stor nöd av vanära och Jerusalems mur är nerbruten och dess portar är nerbrända. Guds folk är idag trängda på liknande sätt som de kvarblivna israeliterna. Också vår mur är nedbruten. Skrämmande många bland Guds folk har förlorat vett och sans för den sunda läran. Det beror först och främst på den öppna bibelkritiken. När man lyssnar till rösten, ormens röst, Satans röst, har Gud verkligen sagt? Och så finns det falska tjänare i församlingen och de är som rovlyssna vargar. De sprider detta. Ofta blir det så att det blir den enskilde som hamnar på domarplats som själv ska avgöra. I vissa församlingar är man mer beroende av vad flertalet tycker och tänker än av ordets klara vittnesbörd. Det är så mycket som är tidsbundet, säger man. Man talar om motsägelser och fel. Resultatet är att man sitter med en bibel som berövats både auktoritet och myndighet. Muren som skyddar Guds folk är också nedbruten genom dold, lurig bibelkritik. Man håller fast vid den rätta synen på Guds ord, men man bryr sig inte om att följa ordet. Varje gång samvetet vaknar till lite och börjar tala så tröstar man sig med, ja men jag har ju en rätt bibelsyn. En levande kristen tror allt Guds ord och vill leva efter det. Varje dag lider han nederlag och varje dag måste han på nytt ta emot nåd. Nehemja, hur gör han? Nehemja sätter sig inte över Guds folk i det stora andliga nöd. Nej, Nehemja gör sig till ett med folket och bär fram det inför Gud i bön. Han bekänner synd på ett speciellt sätt. Han säger, vi hörde det i hans bön, att han bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Han gör sig till ett med de andras avfall i synd. Huvudsaken med denna inledande gudstjänst är att vi ska få bekänna kyrkfolkets synd, vår gemensamma synd. Folket i provinsen befinner sig också i stor välsignelse, det är det andra. Folket i provinsen befinner sig i stor välsignelse. De har det profetiska ordet ibland sig. Esra, som har varit verksam nu, han har gjort ett fantastiskt arbete för att nå till det. Han har samlat upp alla de muntliga berättelserna som gudsfolket har traderat genom århundradena. Och nu finns det skriftrullar som man kan läsa ur, föreläsa för folket. De har det profetiska ordet. Och Haggai har varit verksam och Zakaria kommer att vara verksam. Ja, han har varit verksam, de två profeterna. Alltså det profetiska ordet finns där, det som avslöjar. Det profetiska ordet som finns där i form av kung Davids psalmer. Som visar på en insikt i vad synd är. En större kunskap om synd än vad något annat folk har. Kung David visar ju att han har fått en självkännedom i sin syndabekännelse, Psaltaren 51, där han nämner tre olika sorters synder. Och det är flera i gudsfolket som själv har själv upplevt olika sorters synder. Du finns kanske här idag som har upptäckt dina felstegssynder, eller det som på gammalt språk heter överträdelse. Att man mycket väl har fått lära sig den smala vägen som jag ska gå på. Men man tänker, hur mycket kan jag luta mig ut åt det hållet? Hur mycket kan jag luta mig ut åt det hållet? Och så trampar man fel och så hamnar ena foten utanför. Och så får man fort dra in den igen. Det är felstegssynderna. Men det finns de som har upptäckt målmissynderna också. Gud har en plan med ditt liv och med varje dag i ditt liv. Varje vanlig vardag Där finns förutberedda gärningar att gå in i. Så väljer du din egen bekvämlighet. Väljer något annat än det som finns där som en förberedd gärning. Det blir en underlåtenhetssynd. Det blir att missa målet. Precis som när man skjuter pilbåge så ska pilarna träffa inom de här ringarna. Och så kommer den precis utanför. Du kanske har upptäckt många målmissar. Det har kung David gjort. Folket med självkännedom vet om detta i sitt eget liv. Och så något ännu värre än det tidigare nämnda. Upprorssynden. Upproret mot Gud. Jag vill själv sitta på tronen. Jag vill själv vara här i mitt eget hus och bestämma över mig. Sådan jag är mig själv, så är jag i ett ständigt uppror mot den rätta härskaren. Han ska inte lägga sig. Om jag lämnar honom i fred kan han väl vara så hygglig så att han lämnar mig i fred. Och så har vi ett gott förhållande. Folket i provinsen har möjlighet till självkännedom. Detta är stort att ha den möjligheten. Det är inte alla som har det. Folket i provinsen har möjligheten att spegla sig i de profetiska lagorden. Som kan säga det som ingen annan skulle kunna säga. Så viktigt att ta vara på möjligheten till självkännedom. Folket i provinsen befinner sig i stor välsignelse. För de har det profetiska ordet som lyfter fram en försonare, en frälsare. Kristus finns i Gamla testamentet. Folket i provinsen behöver inte vara under lagen och inte vara laglösa. För folket i provinsen har en fullgjord lag. Murarna är en välgärning. För innanför murarna behöver man inte tyranniseras av de där onda rösterna inom en som vill säga: du är ett hopplöst fall, det är kört för dig, det finns ingen framtid i Guds rike för dig. Du har gjort bort dig för många gånger. Där är för mycket och för stora synder i ditt liv för att du skulle kunna bli genomsläppt. Folket i provinsen innanför murarna slipper ha som sin högsta auktoritet det egna tycket eller förnuftet eller känslan. Det finns en väldig spänning mellan Guds nåd, Guds stora, dyrbara, underbara, ofattbara nåd som är så hög som himmelen över jorden. Spänning mellan Guds nåd och den mänskliga naturen. Få har som Luther lyft fram den stora spänningen. Och han uttrycker det så här att naturens ljus och nådens ljus kan inte lysa tillsammans. Naturen vill känna och vara vis innan hon tror. Men nåden tror innan hon känner. Och just det som naturen kallar dårskap, och nu handlar det om den mänskliga naturen alltså. Det som naturen kallar dårskap och undviker, det kallar tron för den rätta vägen. Innanför murarna finns ett rike av nåd, ett nåderike. I nåderiket gäller inte tycket, förnuftet, känslan. Inte heller är det den mänskliga naturen som härskar där och inte världen. Utan där i nåderiket gäller ordet från Gud, nåden, tron. I den kristna kyrkan ska det inte vara en babylonisk fångenskap. De är ju fria från den babyloniska fångenskapen. Därför som Luther har skrivit en bok om kyrkans babyloniska fångenskap. Bort med den fångenskapen. I centrum av gudstjänstlivet sjunger vi: O Guds lam som tar bort, som bär bort världens synder. O Guds lam som borttager världens synder. Förbarma dig över oss i nåderiket. Liksom tycket, förnuftet, känslan och naturen av världen inte gäller i nåderiket, så gäller den inte heller i kyrkokampen, i kampen för tron. I nåderiket, innanför murarna, så slipper provinsfolket att låta sig tyranniseras av tyckeriet, av känslan och förnuftet. Vi får lov att använda våra naturgåvor, vår känsla och vårt förnuft. Det är goda gåvor inom sitt område när det gäller vissa frågor, metodfrågor, verksamhetsfrågor. Annars skulle vi inte behöva ha några sammanträden. Där ska vi använda detta, vår förmåga att reflektera över olika frågor. I nåderiket, innanför murarna, slipper provinsfolket att låta sig tyranniseras av tyckeriet, av känslan och förnuftet. Folket i provinsen har en högre auktoritet, det som avgör i kampen för tron, i kyrkokampen. Där är det ordet, nåden, tron. Det är det vi ska räkna med. Det är det som är den rätta vägen. Folket i provinsen befinner sig i stor välsignelse. O, vad vi har det bra. Amen.
Låt oss nu träda fram inför nådens tron och bekänna vår synd och skuld. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Be. Herre, vår härskare, vi ber dig i Jesu namn och för hans skull. Styrk och led din kristna kyrka. Styrk och led missionsprovinsen. Styrk och led gudstjänstgemenskapen på denna plats. Samla dig ett folk kring ordet och sakramenten. Samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium, det ofattbara, det underbara, låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Förbarma dig särskilt över Sverige och Finland. och Norge. Låt ditt evangelium nå ut. Välsigna vår gemenskap idag. Våra funderingar, våra diskussioner, våra beslut. Kom med all din nåd till de som inte kan vara med här idag och som vi känner till är förhindrade av sjukdom och svaghet. Låt dem få märka att de tillhör folket i provinsen även om de inte är här just nu. Sänd ditt ljus och din sanning till att vägleda oss vidare efter denna helgen. Så att vi ser din väg på våra olika platser och blir villiga att gå den. Följ oss hela livet med din nåd. Församla oss till sist i ditt härlighetsrike. Hemma hos dig. Allt för vår frälsares Jesu Kristi skull.
Låt oss så gemensamt be den bön som Jesus själv har lärt oss att be.
Fader vår som är i himlen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. I slutsalmen sjöng vi, la ni märke till det, i mörker och i fara, i trångmål och i nöd. Trygg skådar Jesus skara mot evig morgons glöd. Som vi har blivit påminda i predikan. O, så tungt, så svårt det är på grund av synden. Samtidigt så bra vi har det för Jesu Kristi skull. Lovat och prisat vara hans namn.